Hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 76. Idag så får ni träffa specialistläkare Marcel Westerlund. Först lite snabb information bara. Kanalen har ju fått en egen hemsida, modigamänniskor.se. Så tack så mycket för det, Fredrik Spännar. Och där kan ni gå in och prenumerera och då får ni också information om när det är ett nytt avsnitt på gång. Och sen gå gärna in och prenumerera på YouTube också. Vi finns på Podbean, Spotify och på Rumble. Så här, jag lovar er att fortsätta leverera information om vad som händer här och i världen. Men då behöver jag också stöd från er. Nu till Marcel. Så. Hej och välkommen!
Tack så mycket, får jag säga.
Ja, du har ju en lång och gedigen karriär bakom dig. Verkligen. Och jag tänkte bara om du kunde berätta lite om det och sen kanske om hur du sen hamnade på Nya Zeeland.
Ja, tack så mycket för det. Jag var ju verksam i Sverige fram till 2002 då jag med familjen flyttade till England. Och där jobbade jag som specialistläkare på ett universitetssjukhus strax utanför London i 8 år och i en ledande position. Och sedan så på olika vägar så kom jag bli anställd av Bermudas regering och var deras rättspsykiater för den rättspsykiatriska vården på den underbara ön Bermuda som ligger 1000 kilometer mitt ute i Atlanten utanför USAs delstat North Carolina. Och där var jag verksam i 3,5 år och ansvarig för rättspsykiatrisk vård och fängelsevård och domstols mentalvård i domstolar och så vidare. Så och efter det så var vi lite av flyttfåglar. Flyttfåglarna de flyger vidare och det gjorde vi. Så att på olika vägar så hamnade vi i Nya Zeeland då. Och det är väl kanske min nyfikenhet att försöka lära mig hela tiden nya saker. Och det är så viktigt egentligen vad jag har gjort eller vem jag är på det sättet, utan det är snarare viktigare vilken karaktär man har och på vilket sätt man kan leda människor och stå för det som är rätt och sant i världen. Nya Zeeland kom jag vara verksam från 2016 och efter något år så blev jag utsedd till klinikchef där jag var kvar ett tag och några år sedan innan jag nu tvingades bort från Nya Zeeland på grund av tvångsvaccineringen så var jag rättspsykiater också. Så det är väl lite grann kort. Det var som min mamma sa när jag kom hem att har han kommit hem nu? Ja, han är som en flyttfågel. Nu står han här i dörren.
Under den här tiden sedan pandemin började så vet jag att du har varit ute 2 gånger och rest jorden runt. Så du har ju verkligen sett vad som sker. Eller hur? Jag menar, du kan ju återge.
Ja, det tycker jag att kan göra. Att jag brukar säga det till folk när man möter rädsla och så vidare. Och hur kan du göra så? Hur kan ni åka dit? Du kan. Ja, jag har ju rest runt jorden inte mindre än 2 gånger då under 2019 och 2020 och nu när jag kom tillbaka här för en månad sedan. Och då har jag ju rest genom länder som Danmark, Tyskland, Qatar, Australien och till Nya Zeeland. Och jag tycker det talar för sig själv. Jag har blivit testad mellan 10 och 15 gånger inklusive test i England där jag har varit och hälsat på min son och jag har suttit isolerad 2 veckor gånger 2 i Nya Zeeland i en fängelseliknande form senast när jag kom tillbaka då i juli och det hela snabbt utvecklades till en mer katastrofal situation för den nyzeeländska befolkningen. Så att jag tycker det är ett gott bevis för att om man då reser runt på detta sätt så undrar man, var finns viruset? Har du sett det? Det finns ju idag, mig veterligen, inte någon vetenskaplig rapport i världen som har visat viruset i naturlig miljö. Eller enligt kort postulat att man kan ta viruset, identifiera det, spruta in det i ett djur, få det växa till och sedan extrahera viruset och se till att det då skapar sjukdom. Det finns inte, mig vetligen, några sådana studier. Så att det hela är ju naturligtvis någonting mycket, mycket större än bara ett virus. Va? Mm. Och det är de politiska, sociala, finansiella konsekvenserna kanske bland de mest omfattande och deprimerande som vi har sett under de sista 2000 åren, om inte längre.
Mm. Ja, men det är ju en skrämmande utveckling, verkligen. Och om vi bara tillbaka till Nya Zeeland där, så på Nya Zeeland har ni har ju varit i lockdown ända sedan mars 20, eller hur? I någon form. Fas 1.
Ja. Ja, det var ju så att jag återvände till Sverige 2019 på grund av att min äldsta son tog livet av sig. Och vi har ju sett ett antal, en explosion av självmord. Så det fanns ju naturligtvis även där ett personligt lidande som gjorde att jag fick upp ögonen och när jag kom ur min depression och förstod vad som höll på att hända. Och när jag sen återvände till Nya Zeeland så hade ju denna, eller lite grann, naiva nation som ligger geografiskt ganska isolerad trott sig ha kunnat bemästra viruset. Premiärminister Jacinda Ardern gick ju för efter den första lockdownen ut och sa att vi har besegrat viruset. Trots att man då införde mycket starka karantänregler och stopp för utlänningar, turister i Nya Zeeland och påtvingad karantän under 2 veckor så började viruset att poppa upp här och där. Och det visar ju naturligtvis att svaret på den här frågan är mycket mer komplicerat än vad man vill tro. Och de tester som har utförts har ju som alla vet varit oerhört ifrågasatta. Så att när jag väl kom ut från lockdown efter 2 veckor runt den 11 augusti så hade vi inte mer än 2 veckors frihet och sedan stängdes allting ner. Det fanns bara snabbköp som var öppna. Människor måste ju äta. Det kom ju till och med politikerna inte undan och de äter väl själva, vad jag förstår. Så att allting annat stängdes ner medan vi då som jobbade i sjukvården fortsatte som vanligt. Men planerade operationer stängdes in. Cancerbehandlingarna upphörde på sina ställen. Människor dog på grund av utebliven behandling. Kollegor på vårdcentralen stängde ner sina vårdcentraler, meddelade patienterna att vi vill inte se er som fysiska objekt utan om ni ska ha en kontakt med oss får ni kontakta oss via video. Och det kan man ju fråga sig hur enkelt det är för de fattiga, sjuka, de gamla, de som missbrukar, de som har psykisk sjukdom och så vidare. Hur enkelt är det för dem att skaffa den tekniska utrustning som behövs för att få kontakt med läkare? Då kände jag att om man är den typen av läkare då borde man ju faktiskt istället jobba på McDonald's. Det är betydligt enklare för dem. Men så var det, så att hela samhället stängdes ner. Alla skulle ha munskydd överallt på sig. Och man skulle hålla avstånden. Och vi blev fullständigt bombarderade med propaganda över hur eländigt allt var. Och Jacinda Ardern hade ju sagt för drygt ett år sedan att när det gällde tvångsvaccinering så kommer det inte i fråga. Men utvecklingen gick ju snabbare än så. Regeringen tillsatt en utredning och parlamentet hade inte rätt att träffas i Wellington, så det var ju en väldig fördel för den sittande ministären att man inte ens behövde möta sina opponenter i parlamentet. Så man kom fram med en ny lagstiftning, en så kallad amendment to the COVID law. Och i den tillägget till lagstiftningen som nu har röstats igenom så kommer man att ha rätt att hämta människor för att ta dem till en av regeringen en bestämd byggnad, en så kallad Ministry of Isolation Quarantine Facility, MIQF. Och där har man rätt att tvångstesta personerna och man har rätt att tvångsvaccinera dem. Och man har även rätt att beslagta deras tillhörigheter så länge de befinner sig under regeringens vänliga beskydd. Det är ungefär den lagstiftningen som man har för kriminella. Och så blev det. Och man hade knappt inte hunnit andas detta om en ny lagstiftning. För man också bestämde sig för att tvångsvaccinera sjukvårdspersonal och lärare. Och från att vi förra året har blivit applåderade för våra fina insatser så blir nu jagade ungefär som vi hade skottpengar i en småländsk skog. Skottpengar på oss och det tog inte lång tid förrän vi som var läkare och var ovaccinerade och sjukvårdspersonal fick obehagliga brev där det stod we may remind you that it's a criminal offense to remain at work following the 15th of November. Vi vill påminna om att det är en kriminell handling att befinna sig på arbetet ovaccinerad efter detta datum. Och det första datumet sattes till den 30 oktober, men genom att de förlorade så oerhört mycket personal så tror jag att man flyttade fram datumet med 2 veckor till den 15 november. Det var den första sprutan och den andra sprutan ska vara tagen, tror jag, om jag minns rätt, 5 januari. Och jag har fått rapporter dagligen från mina kollegor i Nya Zeeland på det stora sjukhuset jag arbetar i Hamilton. Så ligger cirka en timmars bilfärd söder om Auckland, att om man inte har tagit sprutan och har fått lämna sitt arbete så blir man arresterad och får böter om man närmar sig sin arbetsplats.
Mm. Och här gjorde ju du ett val, eller hur? För du är ju hem i Sverige nu.
Ja, alltså jag minns fortfarande med vemod den dagen jag var tvungen att informera alla mina inneliggande patienter på sjukhuset. Jag ansvarade för 3 avdelningar som rättspsykiater och den där dagen skulle de informeras om att nu kommer de att spruta er. Och jag var tvungen att göra detta och säga, men ni har ju faktiskt ett val. Och there's something called informed consent, det vill säga samtycke. Men det var inte fler än 25% av patienterna som avstod från vaccineringen, resten tog vaccineringen. Och det kändes oetiskt när jag i mitt hjärta, inte bara mitt huvud, man ska ha en kall hjärna och ett varmt hjärta. Men jag kände verkligen att detta är oetiskt det jag gör nu. Jag bidrar till en behandling som vetenskapligt gör att mina patienter kan bli sjuka, få svåra biverkningar. De kan i vissa fall dö på grund av proppbildningar, hjärtinfarkter och en rad andra tillstånd. Men ja, i det läget var jag tvungen att informera dem. Men jag gav dem ändå den möjligheten att ni har rätt att säga nej. Så patienterna kunde faktiskt säga nej till vaccinationen. Men personalen kan inte det.
Så fort du valde att inte ta det så blev du en kriminell. Alltså det blev en kriminell handling.
Ja, det vill säga om jag stannar kvar på min arbetsplats vid det datumet som tvångsvaccinerarna införs. Då har man infört en ny lagstiftning som säger att du begår en kriminell handling. Så från att ha varit en prisad läkare så blev jag betraktad som en halvskum kriminell individ som, ja, lite skämtsamt. Det här är ju naturligtvis oerhört traumatiskt för alla och det var en sorgens dag för oss alla. Jag var ju inte ensam som specialist som att lämna. Vi var en grupp på 7 specialister och utav dem är det 2 idag som är borta på grund av detta. En holländsk specialist och jag som lämnade sjukhuset på grund av detta.
det är så, alltså jag vet ju att allt det här händer. Men det är fortfarande svårt att ta in. Så jag måste bara resa mig för att få igång ljuset. Vänta. Ursäkta. När kontoret är obemannat så händer det här. Men det är ofattbart att det här händer i världen idag.
För mig är det faktiskt inte så ofattbart, därför att detta är ju naturligtvis en del i en mycket, mycket större plan, och jag är ju bara en liten pytteliten bricka i ett stort spel som man mycket väl kan vara utan. Men det innebär ju att våra patienter, de som lider, har svårt, sjuka och så vidare, gamla, svaga, de får det än svårare, och det är det vi ser idag i samhället. Och jag tror att vi måste komma in på den diskussionen sen, vad det är som sker i samhället i stort. Och det är det som vi kallar för massformering, och det är en oerhört allvarlig masspsykologisk händelse som gör att till och med det otänkbara blir tänkbart, va?
Mm. Ja. Och där, alltså, här är vi ju nu faktiskt. Och du är i Sverige nu. Jobbar du här i Sverige nu?
Ja, jag kommer att vara verksam i Sverige och från den 13 december. Och jag kommer att finnas verksam som specialist. Jag på ett större sjukhus. Så att, men det viktigaste är ju detta att vi måste ju arbeta efter den hippokratiska eden. Vi som läkare i Nya Zeeland fick faktiskt besked om att vi inte längre skulle göra gott. Vi skulle handla enligt princip där vi visste att vi skulle komma och skada människor. Jag satt i en diskussion med så kallad clinical executive, en roll som jag tidigare haft som klinikchef. Och det här uttryckligen tillsammans med den administrativa chefen varnade mig och andra sköterskor och alla andra läkare från att överhuvudtaget uttrycka någon som helst kritik emot regeringens så kallade vaccinationsprogram. Om sådan kritik framkom så skulle detta rapporteras till the Nursing Council, alltså Sjuksköterskeförbundet, och the Medical Council, det vill säga motsvarigheten till Socialstyrelsen då i Sverige. Va? Och det innebär att man inte får så kallad re-credentialing. Man varje år i de anglosaxiska länderna måste man förnya sin licens, och det är ett betydligt mer omfattande kontrollnätverk än det i Sverige, där man i stort sett ringer ett samtal och sen börjar man jobba. Det är på gott och ont, men då säger den här chefen att om detta framkommer att någon uttrycker någon sån kritik, så kommer de inte längre kvar sin licens. Och då säger jag att är du medveten om vad du säger? Jag spelade faktiskt in det här samtalet som jag har med mig hem. Ja, det är jag. Du tror alltså inte på freedom of speech. Och då säger han att jo, det gör jag, men inte i den här frågan. Och när jag hörde detta, då förstod jag att nu klämtar klockan för dig. Nu har vi kommit till den där punkten som Willem Moberg pratade om, när demokraturens fula tryne gör sitt intryck, va?
Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, ja, jag vet inte, så att det är ju lätt att tro att vi här i Sverige har det så väldigt mycket bättre. Och då pratar jag inte så mycket för egen del. För att jag kan se att jag kan röra mig fritt. Och jag behöver inte ansiktsskydd. Eller jag har valt att inte ha det ändå. Men det är ju, vi ligger ju inte så långt efter här. Och jag menar, läkare blir ju censurerade här också.
Oh,
inte bara läkare.
Jag deltar ju i ett specialistläkarnätverk i Sverige med mycket, mycket kompetenta människor på alla nivåer. Och det är ju väldigt tydligt att oavsett hur mycket kunskap som vi skulle komma med, skulle kunna lasta av en långtradare med vetenskaplig litteratur och rapport utanför regeringskanslier, de skulle inte bry sig. Så att det är så det fungerar. Sverige tycker jag nog, jag håller med om att Sverige har faktiskt då internationellt sett varit lite grann speciellt. Vi har ju tack och lov inte stängt ner tidigare. Och förvånansvärt många människor har kunnat leva sitt liv som tidigare. Men det finns en väldigt viktig vattendelare som kommer väldigt snart, och jag är ganska övertygad om att tvångsvaccinering kommer införas under det första till det andra kvartalet nästa år. Och det följer de internationella principerna. Den svenska regeringen går ju naturligtvis hand i hand med sina kollegor i Tyskland och i Österrike och andra länder som inför de här tvångsmetoderna. Och så det kom inte som någon förvåning att man börjar prata om omikron nu. Man är ju tvungen att hitta på någonting nytt. Man börjar ju tappa fart. Herregud, det var ju jätteviktigt att hitta en ny liten partikel som man kunde skrämma livet ur folk med.
Ja, och den är ju farligare än de andra och är mycket mer smittsam. Och...
Ja, det är ju en fullständig katastrof. Jag hörde att man har hittat, det var ett fall i Österrike från början. Ja, det låter ju fullständigt. Alltså då massmedia målar upp ett fall som närmast en katastrof. Och då tänker jag, hur är det med alla andra människor som lider? Hur är det med min dementa gamla mamma och hennes hjärtsjukdom? Hur är det med min kusins hjärntumör? Får han sin behandling? Får du strålbehandling på Sahlgrenska? Får du din onkologiska behandling på Radiumhemmet i Stockholm? Har du möjlighet att få blodtransfusion i Umeå? Eller hur ser det ut? Och folk får veta att ja, tyvärr på grund av coronan så kan vi inte ta emot dig. Allting blir legitimt. I namnet av detta heliga ord. Va? Och den största boven i detta dramat, det är ju inte människorna, det är ju själva media som driver detta envetet dag efter dag. När jag lämnade Sverige för 2 år sedan lyssnade jag nästan aldrig på radio och tv i Sverige. För det är samma sak man pratar om. När jag åkte för 2 år sedan, det var samma sak man pratade om när jag kom hem. Jag trodde ju knappt inte att de hade spelat in ett nytt program. Mm. Den där platta kurvan de pratade om i början på 2020, den är så platt som den sträcker sig väl in i nästa årtionde. Mm. Så att man börjar då fundera, och detta ingår i det som jag kallar för massformering. Massformering är en oerhört viktig detalj och förklaring till det som sker i samhället idag. Massformering inträffar när människorna upplever social isolering. De har brist på ett meningsfullt liv. De presenteras för fritt flotterande ångest. Och de har också en upplevelse av ilska och vrede och hjälplöshet. Mitt i allt detta presenterar ledarna och media det där budskapet som att ni ska gå i lockdown för er egen skull. Ni ska registrera den där QR-koden när du köper tomater för din egen skull så vi kan följa var du tar vägen. Regeringarna via de statskontrollerade medieapparaten är ju vänliga nog att presentera en lösning. Så när nedstängningar och restriktioner införs så deltar massan villigt i detta. För man vill ju reducera ångesten inför detta osynliga hot. Tänk vad som kan hända. Och det här skapar en ny typ av meningsfullhet. Och det bygger på massformering och tilltro till det som de styrande och media erbjuder. Och samtidigt så skapar massformeringen en extrem intolerans för ifrågasättande och bevis. Mm. För motsatsen, något som Gustave Le Bon visade i 1895 i sin bok The Crowd, A Study of the Popular Mind. Massformeringen skärs som en kniv genom hem och hus, familj och vänner splittras. Min kusin sitter och säger, men lilla Marcel, du förstår, jag vet inte längre om jag vill träffa ovaccinerade människor. Mm. Vad är det du säger, säger jag. Vi har känt varandra i 50 år och du säger att du inte längre vill träffa mig. Det är ju jag som ska vara rädd. Ja, det har du rätt i, ja. Ja, jag ska vara rädd. Jag är ju ovaccinerad, du är ju vaccinerad. Men de vaccinerade ska idag vara rädda för de ovaccinerade. För de ovaccinerade utgör ett hot mot de vaccinerades sprutor som tydligen inte hjälper.
Ja, men precis, och det är ju den här bristen på logik. Alltså det som hände i Norge tycker jag är så sånt intressant. Vad var det? Jag kommer inte ihåg exakt sammanhang, men det är ett antal människor i Norge som träffas på en sammankomst. Och alla är vaccinerade. Och så blir de smittade av det här nya viruset.
Mm. Ja. I den här
skiljer de ändå på oss.
Ja, ja. Det är, och det handlar, hela strukturen i vårt samhälle bygger ju på att skapa splittring. Att systrar inte ska träffas därför att den ena systers barn är ovaccinerad. Att make och maka ska bli ovänner därför att den ena är ovaccinerad. I den här nya konstgjorda massan av konformitet finner man nu ny gemenskap. Ta sprutorna, spruta barnen, stäng ut antivaxarna, de är foliehattar. Mm. Det här förklarar varför människor fortsätter stödja det här narrativet. Det vill säga, trots att budskapet är absurt. Och ju mer absurda ritualerna ter sig i den här massformationen, desto bättre fungerar de ju. Mm. Man springer runt.
Jag förstår allt här, men det är ändå så här, som att när man tittar lite utifrån så är det så märkligt att det faktiskt kan funka. Men jag menar, du förklarar det så bra.
Massformeringen är ju ett fenomen som har utnyttjats av diktaturer och utav totalitära stater som exempel Stalin och Hitler. Hermann Göring pratade ju väldigt tydligt om detta, Rikmarskalk Hermann Göring, om hur enkelt det var att styra massorna. Massformeringen är ju en slags hypnotiskt tillstånd. Mm. Och de flesta som lyssnar just nu kan ju faktiskt stryka under på, oavsett var de står i den här debatten, att det tillåts ingen som helst kritik om man tillhör det här så kallade narrativet och är vaxad. Jag har massor med vänner och närstående. Mina barn har vaccinerat sig. Vad ska jag göra? Min yngsta sons hustru som är gravid vaccinerar sig i början av graviditeten trots mina varningar. Inte skulle jag komma på tanken och säga att jag vill inte längre träffa er. Men det är det staterna vill. Ju mindre grupper man kan splittra människor i till, desto bättre. Så man ska kunna dela upp oss i de onda och de goda. Och vi ska då vara de onda som tillhör foliehattar, antivaxxers och konspirationsteoretiker.
Mm. Ja, alltså det är ju så absurt. Jag ser ju dagligen den här uppsynen av, nej men vadå, du är ju fri, du är fri, du, valet är ditt, du är visst fri att välja, det är bara att vi vill inte ha dig i samhället längre, vi vill inte att du är med.
Jag ska ge lyssnarna ett ganska hemskt exempel på hur massformeringen påverkar människor. I samband med att min son hade tagit livet av sig, jag har kommit hem för att begrava honom och jag gick in i en ganska djup depression, förståeligt nog, så var jag med min änglarlikande hustru i Danmark i 6 månader tjänstgjorde för att försöka överleva. Under våren 2020 när allt detta hade brutit ut och säger mina närstående att vi vill inte att du kommer hem. Ja, men vad är det ni säger? Vi vill inte att du kommer hem under påsken till oss. Du kommer att bära med dig covid. Du kommer smitta oss alla. Du kommer att ta livet av oss. Förstår du inte detta? Vad är det ni säger, säger jag. Så pratar jag med min gamla fostermamma som är alldeles uppjagad och säger att jag för Guds skull kom inte i närheten av mig för du tar du livet av mig. Det slutade med att jag fick sitta ensam isolerad en vecka i min sorg därför att jag förvägrades att komma hem till mitt eget hem. Så långt går massformeringen när man tar avstånd från sina närstående. Och det innebär att den mest skrämmande delen av massformeringen är att personliga förluster inte längre får någon avgörande betydelse. De här uppoffringarna måste ske. Vi hör detta som ett eko ifrån det förgångna. Alla de som inte lärt någonting av den mänskliga historien är dömda att återupprepa en sån här cykel av uppgång och förfall. Det är det som vi gör. Den västerländska situationen, i alla fall i mitt tycke, håller på att begå självmord. Ett så kallat japanskt seppuku, ett rituellt självmord. Man gör det med ett leende på läpparna för att man, precis som vår nuvarande statsminister Magdalena Andersson så träffande uttryckte det för några veckor sedan, att alla länder måste vaccinera sig så att vi kan få igång den ekonomiska återstarten. Det vill säga the great reset.
Ja. Och det är så hemskt, det är så hemskt. Och samtidigt så tänker jag så att jag måste vara stark för mina barn, för det som komma skall. Och då kommer vi in på den här motionen som är inlämnad för tredje gången. Och det vill jag bara säga, att det är väldigt många som har hört av sig och sagt att de har lämnat in en motion för tvångsvaccinering på barn.
Han heter Erik Ottosson och han är moderat. Ja. Och det tål att upprepa, Erik Ottosson, moderat, vill tvångsvaccinera era barn ner till 5 år. Vilken kunskap bygger han detta på? Tack och lov har mina läkarkollegor nu skrivit ett alldeles lysande brev till denna riksdagsman och visat de vetenskapliga riskerna med detta. Och det är Ragnar Hultborn, professor emeritus i onkologi från Göteborgs universitet, och hans fru Lilian Weiss som är docent i fysiologi också i universitetet i Göteborg. Och denna skrivningen har ett 100% stöd ifrån vår specialistläkargrupp, och det har då lämnats över till den här riksdagsmannen. Tyvärr skulle jag vilja säga att han kommer stoppa den i papperskorgen. Han kommer inte bry sig.
Nej, men det är ju där vi är. Och som sagt, jag menar, det här, det är inte första gången man lämnar in den här typen av motion. Det är bara det att den inte fått samma uppmärksamhet förut.
Nej.
Ja, och då kommer vi in på våra barn. Alltså jag tänker att det är, och din son, han tog livet av sig. Det är många, många, även vuxna, men tonåringar som mår jättedåligt.
Ja, och du har så rätt, för därför jag har sett på mottagningen i Härning i Jylland innan jag återvände till Nya Zeeland, och där hade jag mängder med ungdomar. Och för första gången i mitt liv så blev jag chockad att höra dessa ungdomar säga, ja, men jag vill tillbaka till skolan. Jag längtar efter skolan. Idag kan jag inte gå till biblioteket, jag kan inte gå till gymmet, jag kan inte gå till biografen, jag kan inte gå och simma. Jag kan bara gå med min mamma och handla lite frukt och grönsaker i affären. Det är allt jag får göra. De här ungdomarna satt på min mottagning och grät över det samhälle som höll på att utveckla sig. Det var den vardag vi hade. Och idag vet vi ju att självmordsfrekvensen har ju inte minskat, den har ju stigit. Men det är ju ingenting som massmedia är intresserat. Allting som riskerar att kritisera det så kallade narrativet tas ju överhuvudtaget inte upp. Jag skulle vilja lägga en kommentar till den så kallade massformeringen som jag gärna vill att så många som möjligt tar till sig. Massformering gör ju också att ledarskapet som opererar i kris och stabsläge, inte minst i Sverige, går de ju upp i stabsläge om de har ett eller två omikronfall. Ledarskapet har ingen önskan att återgå till ett normalt samhälle, det måste vi komma ihåg. De har ju funnit ett självändamål i att fortsätta detta nu. Nu har de ju äntligen hittat en väg framåt för att rättfärdiggöra sig själva. Det finns väldigt få signaler som tyder på normalisering. Jag skulle säga tvärtom. Det kommer troligen att bli värre. De vaxade måste nu utmålas som de värsta fienderna. Och de vaxade är ju de som tydligen riskerar att samhället inte ska fungera. Så detta tunnelseende som vi ser, det skapar ju en total brist på medkänsla och känslighet för andra människors lidande och smärta. Det är nästan som man tänker på ett psykopatiskt beteende.
Ja, det är väldigt empatilöst. Jag menar kommentarer och vad folk säger och alltså de blickar, jag menar en gammal tant som, hon bara tittade på mig med frakt och skulle inte gå in i hissen med mig och mina barn. Ja.
Då tänker jag på Peter Wolodarski som är chefredaktör för Dagens Nyheter som alla, jag hoppas, har ett gott minne. Vi minns att han var ju drivande över att Sverige verkligen skulle stänga ner. Han bar ju denna fana högt och tydligt, stäng ner. Mm. Och nyligen läste jag en annan artikel av dessa journalister som verkligen tycker köra en bil som bara kan svänga åt ett enda håll. Den svänger alltid åt vänster. Den här journalisten skrev att din rätt till din egen kropp är inte din rätt. Därför den rätt som du har till din kropp behöver inte vara din rätt. För alla andras rätt överväger din rätt. Och plötsligt har man alltså hittat argument för att frånta människor rätten till självbestämmande över sin egen hälsa. Det är inte så länge sedan vi såg hälsoministern i Sverige, vad heter hon? I sjukvårdsfråga, kom inte ihåg vad hon heter, jag har varit hemma så kort tid. Men hon var på en bild tillsammans med Margot Wallström för ett par år sedan. Det stod My Body, My Choice. Och det tycker jag är ganska talande för vart vi har hamnat idag.
Ja, nu fick jag bara fick upp en. Jag hade tänkt spara det till ett annat samtal, men jag har ju blivit bekant med KG Hammar genom andra saker som vi har haft ihop. För detta biskopen. Och jag mejlade honom i tidig höst. Jag kände bara att jag ville veta vad kyrkan stod och vad han stod som för detta biskop. Mm. Och han svarade med vändande post. Att den fria viljan måste stå åt sidan. Det är för allas bästa. Mm. Och då kände jag att okej, nu vet jag vad som komma skall med kyrkan.
Lena Hallengren, tror jag hon heter, ministern, som i tått och vått frejdigt ger oss nya pålagor och restriktioner. Jag ska berätta en sann och otäck historia hur Sverige fungerar idag. Jag tror att vi i Sverige har uppfattning om att kyrka och stat är skilda åt, eller hur? Mm. Då är det så att en präst i en lokal kyrka utanför Värnamo, han har åkt runt själv och vaccinerat de gamla. Idag vet vi att 97% av de gamla som dör i covid, de är fullvaccinerade. Den här prästen vaccinerar dem först eftersom han tydligen har en sjuksköterskelegitimation i botten. Och sedan byter han väl förmodligen kläder och sen så begraver han dem. Och sedan har han gått ut offentligt sagt att ingen kommer in i min kyrka som inte har ett vaccinationspass. Så han har trots de åsikter och den läggning han har, vilka han har rätt till, så har han genast gått ut och diskriminerat människor i den lokala församlingen och säger att ni är inte välkomna hit om ni inte är vaccinerade. Och det är en svensk präst. Och då funderar jag på om man har läst avsnittet i Bibeln om Jesus och de spetälska. Mm. Jag tror inte det. Jag förbjuder. Det är väl som Mark Twain uttryckte det. Den man som inte läser, har ingen fördel över den man som inte kan läsa. Mm. Så, så illa hade gått. Nej, men... det...
Mm. Ja, men Svenska kyrkan är ju tyvärr fylld av en hel del personer som inte kommer att stå upp. För att min kropp är mitt tempel. Så. Mm.
Hur skulle det te sig, kära lyssnare och tittare, om jag som läkare skulle säga att jag vill inte se människor med en viss läggning. Jag vill inte se människor med en viss hudfärg. Är du muslim eller buddhist, så tycker jag speciellt inte om att se dig. Däremot om du är vit och du är kristen, då går det alldeles utmärkt. Alltså, det är inte så vi praktiserar som medicin. Vi har avlagt den hippokratiska eden och den verkar ha hamnat på sophögen i Sveriges riksdag. Vi måste stå upp för våra medmänniskor, inte vi som läkare, forskare och kunniga människor har varma hjärtan. Hur ska vårt samhälle då te sig i framtiden? Då kan jag förstå att de unga tar livet av sig, de vill inte längre vara med.
Nej. Så vad är lösningen nu? Alltså vi, någonstans, jag menar, det där scenariot som du beskriver, att någon gång under första kvartalet nästa år, tvångsvaccinering. Det betyder att de kommer att komma och hämta oss. De kommer att börja vaccinera våra barn på skolan mot vår vilja.
Ja, nu är det ju tack och lov, ska vi tacka alla våra invandrare. Ni som är invandrare från andra länder och tittar och lyssnar på detta, tack god Gud för att ni finns i vårt land. För, det är flera av er som är misstänksamma och har en helt annan erfarenhet när det gäller auktoritet och ledarskap från krig och elände och tortyr och så vidare och dålig behandling av människor. Ni har kanske inte köpt allt detta lika lätt som de blåögda svenskarna. Mm. Ni har ju också, kanske då har ni ju också utmålats och sagt att ja, invandrarna måste ju nås ut. Man måste nå ut till dessa människor. Man måste informera dem. De begriper inte sitt eget bästa. Det kanske är så att de begriper mer än vad vi andra gör. Mm. Men jag vill inte låta som pessimist. Egentligen i grund och botten är jag optimist. Jag är en buddhistisk person som har en optimistisk livssyn. Jag skulle självklart inte önskar någonting annat än att allt blir bra. Vi vaknar upp imorgon och det har varit en mardröm vi hade på natten. Men det är det inte. Vi lever faktiskt i den här mardrömmen. Och vi lever i den nu.
Men ja, och det jag vill komma till. Att hur kan vi lyfta oss? Vad är lösningen? Vad gör vi? Vad gör vi tillsammans?
Den mest praktiska lösningen naturligtvis, och den är ju svår att uppnå i Sverige på grund av att vi har så kallad obedience to authority. Vi tror på förmyndarskapet, vi tror på auktoriteter. Det var något som Steve Milgram visade redan 1963, att de flesta människor är beredda att tortera andra om de får instruktioner att göra så. Så svenskarna tror på ledarskapet, på gott och på ont. Men en lösning naturligtvis är ju att alla fortsätter med sina liv som vanligt. Man bryr sig inte om de här ledarna. Man åker till sina arbeten, man umgås, man firar jul tillsammans, man går i kyrkan, man sjunger, man dansar, man älskar varandra, man tar hand om varandra, man besöker de gamla, sjuka och svaga, man lever som vanligt. Man slutar att sätta gamla och barn i plastburar. Man slutar behandla gamla med midazolam och isolera dem, och man ska inte ens få komma på deras begravning utan se den på Skype helst. Man slutar och prenumerera på det tramset, och människorna fortsätter och bestämmer sig imorgon att nu lever vi våra vanliga liv. De kan utfärda vilka dekret som helst, vi kommer inte följa dem. Det skulle naturligtvis bli omöjligt för myndigheterna att verkställa sina beslut då. Nu lever vi i ett land där jag inte tror att det är möjligt. Frankrike är ju lite mer revolutionära än vad Sverige är historiskt sett.
Ja, jag vill ändå fortsätta hålla fast vid det positiva. Så jag håller ju tyvärr med. Alltså, vi är så lydiga och det är därför vi inte behöver bli inlåsta i Sverige.
Nej, vi behöver inte bli inlåsta. Jag brukade alltid med ett leende se alla Nya Zeeland, var man ju extremt lydiga. Varje gång man gick affären så tog man ju upp sin sin telefon, så skannar man QR-koden. Please scan your QR code so we can track the virus. Jaha, så att man ska, men då tänker jag, men det är ju inte viruset som man vill spåra, det är personen man vill spåra. Men det var ju naturligtvis ingen som tänkte så. Jag var en av de få som aldrig någonsin skannade en enda QR-kod. Men man behöver bara en liten svart tuschpenna och sätta en enda prick på QR-koden så funkar den inte. Så att det är svårt, alltså vi måste ju ta hand om varandra, men vi vet ju idag att 70% är ju fullvaccinerade, men nu får man ju den tredje boosten. Min gamla 95-åriga moder hade fått sin tredje booster en dag, hon bor isolerad ute i skogen, träffar bara hemtjänsten, men en booster skulle hon ha, det mår hon bra av. Och sen kommer fyran och sen får ni skaffa klippkort, tycker jag.
Ja, men jag tänker också, jag förstår inte logiken. Min mamma hade lovat att inte ta. Träffar nästan ingen. Hon är jättegammal. Men ja, de hennes två närmaste grannar som hon inte heller träffar hade tagit. Då kände hon att hon var tvungen att vara schysst mot dem.
Jag kan berätta att jag har ju vänner, och min före detta fru sa till mig, hon jobbar som delningssköterska i London, och sa att jag hade covid, jag var jättesjuk. Jaha, sa jag, men vad skönt för dig, då har du naturlig immunitet. Därför den absolut bästa immunitet man överhuvudtaget kan få är den naturliga immuniteten. Och det är alltså mot vetenskapligt beprövad erfarenhet att spruta någon med vaccin som har haft en genomgående covid-infektion. Bara så att alla vet det. Så att det kan vara underlag för att få ett intyg för att slippa de här sprutorna. Men min fru säger då, precis som så många andra ute i världen, ja men snälla du, jag har vaccinerat mig. Har du vaccinerat dig? Men du har ju haft infektioner. Ja, men jag vill kunna resa. Hon kan inte resa någonstans i alla fall nu. Och hur många människor är det inte som har tagit injektioner för de vill kunna vara fria? De har fått veta att ta det vaccinet så är du fri. Kan du resa vad du vill. Nu måste man ta vaccinet var sjätte månad. Och så får man en liten stämpel i sitt gesundhetspass. Och så får man resa i 6 månader. Så får man förnya det. Så det ser ut.
Ja, nej men jag bara tänker att alla varningsklockor borde börja ringa.
Ja, de ringer inte, snälla så är det, de ringer inte därför att den stora massan är under massformation. De har formerat sig därför att det gör ju att man slipper den sociala isolationen. Man får en meningsfull tillvaro genom att man är fullt upptagen av restriktioner och tvätta händerna och sätta på munskydd och hålla avstånd. Man ska ju knappt inte pussa sina partners längre. Det kan ju vara farligt. Och man kan kontrollera den fritt flotterande ångesten, och så kan man härbärgera och kontrollera den här ilskan, för det där spöket som finns där ute, det är ungefär som Morgan.
Ja, och folk är så nöjda. Det är sånt leende. Jag träffade senast i morse, så träffade jag en bekant som jag inte träffat på länge, och så sa hon att ja, jag har haft covid och jag var jättedålig, men nu är jag dubbel vaccinerad.
Ja, så gratulerar.
Jag lägger mig inte i det, men hon var så nöjd.
Och det finns ju en hel del vetenskapliga studier som visar att de som är vaccinerade tycks få ett sämre immunförsvar. Och att det kan mycket väl vara så att de som nu dör och får svåra problem är de vaccinerade och inte de ovaccinerade. Där kanske en stor del har så kallad flockimmunitet och har genomgått infektion subkliniskt, det vill säga utan symptom. Så att det är ju en ganska intressant och skrämmande utveckling. Och jag vill gärna berätta också för er som ser detta att jag har haft, när jag var klinikchef i Nya Zeeland så hade jag mycket god vän och har en god vän. Hon var chef för laboratoriet på vårt stora sjukhus och hennes man är mycket, mycket kompetent dataprogrammerad på mycket hög internationell nivå. Och de tyckte jag var lite antivaxxers när vi träffades där lite privat. Men vi accepterade det och skrattade åt det. Ja, ja. Visst, jag sätter på mig hatten och så tar vi en öl. Men de tog vaccinationerna. Och sedan så ringde hon till mig och var alldeles ifrån sig. Hon hade fått hjärtförändringar. Hon hade fått epilepsi. Hon får inte längre köra bil. Hennes hjärtförändringar oförklarliga. Hon var helt frisk innan. Hennes man spottade varje dag och var helt frisk. Han fick hjärtförändringar och perikardit, alltså hjärtsäcksinflammation. Båda två i 47-årsåldern har alltså utvecklat svåra vaccinbiverkningar. Och båda två hävdar ju att detta är vaccinets fel. Men när de kommer till sjukhuset och säger kollegan, det vet jag inte om det kan vara vaccinet. Så är det. Två friska underbara människor som nu har fått sin hälsa förstörd.
Ja, och det är den tiden vi lever i. Och jag menar, ja, jag vet bara inte hur vi ska liksom summera det här. För jag vill ändå, jag tycker att det är så viktigt att lämna hopp till folk. Och vi måste också vara realister och se vad som är på gång. Den här motionen som har lämnats in. Med största sannolikhet så kommer den här gå igenom.
Oh ja.
Och vi måste börja liksom sätta stopp.
Jag tänker alltid på vad man säger i Thailand. Min fru är thailändska och man pratar på thailändska om kitti putti tamri. Att man ska alltså tänka gott. Man ska tala gott och man ska handla gott, va? Och det är ju ganska svårt när vi lever i ett så stort mörker och vi ständigt bombarderas med allt detta. Det är ju väldigt svårt att hålla rätt kurs. Men mitt i allt detta måste vi ju på något sätt bära den här facklan för varandra så att folk åtminstone har någon hum om vart de ska gå. Om inte jag bär facklan som läkare och leder mina medmänniskor och patienter på rätt sätt med god omvårdnad och omtanke, med ett gott hjärta och kunskap och där jag söker andras kunskap och hjälp när jag inte själv räcker till. Vad ska de då tro på? Då finns det ju inte längre någonting att tro på. Så därför är det viktigt med det jobb du gör, så och det jobb jag och alla mina kollegor, vi bär ju någon form av ljus. Men vi måste tyvärr också vara beredda på att det är många som har ramlat in i det här mörket och inte riktigt kan ta sig ur.
Ja, men det är ju klart. Jag menar, precis som de andra har hamnat i någon form av massiv hypnos, så är ju det är inte svårt, tänker jag, att falla ner i mörkret.
Nej, det är det inte. Man vill ju, det är lite grann som den svenska modellen. Jag kör Volvo, jag bor i en radhusvilla i Sollentuna och så vidare. Man vill ju inte sticka ut ifrån mängden. Man gör som alla andra. Och det krävs ju mod. Det är väl kanske därför du kallar detta program modiga människor. Jag ser det mer som naturligt. Jag skulle vara oerhört besviken den dagen då jag dör och titta tillbaka på mitt liv och veta att nej, jag tog inte det beslutet. Jag stannade kvar och gjorde som du sa. Jag offrar mina medmänniskors hälsa på grund av min egen själviskhet. Då är det bättre att jag dör och vet att jag har handlat rätt och att jag har gjort gott än det motsatta. Jag lever hellre ett kort liv och handlar gott än ett långt liv och lever i elände och galenskap och övergrepp.
Ja, för jag precis. Och det du säger, det är ju så att när vi går till säng på kvällen, jag måste ju kunna se mig själv i spegeln. Så jag måste ju kunna se mig själv i spegeln med den personen jag är. Och jag menar, jag har också tänkt faktiskt, och jag tror inte att det är skadligt, men jag har tillåtit mig att tänka det värsta scenariot.
Mm.
Och då tänkte jag, men då kan jag i alla fall leva med mig själv.
Mm.
Jag gjorde så gott jag kunde.
Ja. Mm. Och det är därför det är så svårt för så många där ute, alla ni som lyssnar och tittar, att nära och kära ta avstånd ifrån dig. Människor har blivit mer isolerade. Folk skriver till mig och säger att jag och mina döttrar vill inte längre ha kontakt med mig på grund av mitt engagemang i de här frågorna.
Mm.
Och då undrar jag, vad har kärleken tagit vägen då? Vad, de här grundläggande värdena som vi alla egentligen bör leva efter, vad tog de vägen?
Mm.
Jag tänkte samma sak när jag stod i Nya Zeeland och började inse att tåget höll på att gå. Och jag var tvungen att säga till min fru, vi måste packa, kära du. Jag var så orolig varje dag. Det var oerhört arbetsamt och svårt. Och jag var ledsen för mina patienter. Jag skulle svika dem. Jag var ledsen för min frus skull som älskade Nya Zeeland. Det var ett misslyckande på ett plan. Men samtidigt så var det tvunget att ta det beslutet.
Mm.
Och då tittade jag också i spegeln varje dag. Kunde jag se mig själv i spegeln?
Mm.
Det som ändå till slut gjorde att jag kände att detta, jag kände ett oerhört stöd från den maoriska ursprungsbefolkningen som jag har jobbat mycket med. Jag har också haft förmånen att jobba med Nya Zeelands mest berömda psykiater, Sir Mason Dury, som är hedersprofessor i Massey University Palmerston North. Maorierna har ju en väldigt andlig syn på livet och närmar sig de här frågorna på ett helt annat sätt. Mm. Och det är väldigt viktigt att inte bara börja prata om en sak utan att först lära känna den personen jag ska prata med. Mm. Vem är du? Vem är du, sa jag.
Mm.
Innan man fördjupar sig i de här frågorna för att man ska känna en gemenskap. Och den maoriska befolkningen har hedrat mig och sagt att vi beundrar ditt mod att du stod upp för de här frågorna. Men kampen har troligtvis bara börjat för dem.
Mm.
Och tittar vi på ett land som Australien så hämtas ursprungsbefolkningen, aboriginerna, de hämtas ju in till så kallade camps där de ska tvångsbrytas.
Mm. Nej, men jag vet, och jag tänker att det du beskriver är ju människor som lever mycket närmare sitt ursprung än
ja,
många andra.
Ja, oh, ja. Mm. Och den andligheten är någonting som vi måste lita till när vi lever i ett stort mörker.
Mm. Nej, men jag bara... Bara kort om just ursprungsbefolkning, så det är ju intressant att man har lagt ganska mycket krut på att försöka utrota ursprungsbefolkningen världen över.
Mm. Ja, inte minst i Australien har man ju det.
Mm.
I Nya Zeeland har man ju sett en annan utveckling. Man har ju det kallat Treaty of Waitangi, så innebär att det fanns ett avtal mellan hövdingar för olika stammar och de engelska ursprungskolonisatörerna som gjorde att man till slut kunde få fred då. Men det innebar ju samtidigt också att maorierna förlorade mycket av sitt land. En del land sålde man, men en land togs också med våld från dem. De fick inte tala sitt eget språk i skolorna. Det var så långt in på 60-talet.
Mm.
Så att det har förekommit mycket, mycket övergrepp på den befolkningen som dessutom har en hög sjuklighet både i hjärt-kärlsjukdomar men också hög mental sjuklighet och mentala sjukdomar. Man har ett hög missbruks, omfattande missbruk, social fattigdom, utslagenhet och arbetslöshet. Och den minskar inte nu.
Nej, nej men såklart inte. Ja.
Men den här andligheten som du nämner är ju oerhört viktig därför att vi måste hitta vägar ur detta mörker. Och det är ju väldigt lätt att använda vapen och dåliga tankar för att vända sig mot sina fiender. Det kräver ju betydligt mer kraft. och eftertanke att förlåta sin motståndare och gå vidare.
Mm. Jag behöver bara tända lampan, förlåt. Inget jag hade räknat med. Jag tänkte bara berätta något personligt faktiskt. Jag var på Nya Zeeland 2006, det är ju ganska många år sedan. Men det var ju faktiskt ursprungsbefolkningen som drog mig dit. Jättesvår tid i mitt liv. Och jag fick en väldigt stark intuition att jag skulle åka till Nya Zeeland och lära mig hackadansen.
Ja, okej.
Ja, för att jag läste på ganska mycket om hacka. Så jag kunde liksom inte släppa den tanken. Så jag bodde större delen av min nästan 3 månader där nere hos en kvinna av ursprung. Ja.
Och vi ska ju också ha klart för oss att idag vet vi betydligt mer än vad vi gjorde när jag började läsa medicin 1982. Att fysiskt och emotionellt lidande, det nedärvs ju också vidare i släktleden. Så att generna följer med sig den informationen, och det har ju förvånat oss att vi faktiskt kan se att de som tidigare har haft generationer med svält och död faktiskt är lättare insjukna i vissa typer av sjukdomar än de som inte har varit utsatta i tidigare generationer.
Mm.
Så det innebär att de här generationerna idag, man bär ett stigma med sig från det förgångna. Och man kan säga att för maorierna innebär det ju att de övergrepp som de tidigare såg för 100-200 år sedan, de återkommer nu men i en ny förpackning.
Mm.
Och idag heter förpackningen heter spruta och munskydd.
Ja, det är ett sånt kollektivt övergrepp nu.
Ja, ja.
Och för mig är den här, jag kan liksom, jag hittar inget bra ord, men munblöja säger en del. Jag kan inte ens tänka mig att sätta på mig en sån.
Nej.
För att för mig är det, den fungerar ju inte ens.
Nej, det vet ju.
Och jag kan inte spela med i de här charaderna.
Nej.
Så jag har hållit på tillräckligt mycket med teater privat. Och jobbat med det. Men jag kan inte vara med i den här charaden, den här liksom teatern som utspelar sig nu.
Men jag tycker ju att du är inne på rätt spår när vi diskuterar hur formerna för hur vi ska kunna gå vidare i vårt samhälle och komma ur detta och skapa ett samhälle som bygger på gemenskap och alla människors lika värden och kärlek och omtanke. Och inte det samhälle som tycks byggas upp idag, där vi ska gå in i någon slags global reset. Det vi ska ha helt klart för oss och som redan pågår i USA är att vi kommer ju se stora problem när det gäller försörjningen av varor, inte bara tjänster, varor och elektronik och inte minst energi och bränsle. Det kommer bli stora störningar, och det är ingen slump, allting hänger ihop. Det gäller att se att alla de här masterna hänger ihop. Och skicka ut samma signal till varandra. Och det påverkar samhällets struktur på alla nivåer. Ingen hade väl trott för 3 år sedan att det skulle ta bara några år att förstöra allt detta. Det är det vi ser idag. Så att vi kommer ju se, det såg jag redan i Nya Zeeland, en ökad kriminalitet genom att utslagen ökar i affärsrörelserna tvingas stänga, för de följer inte covid-restriktionerna. Man vill inte ha vaccinpass, och accepterar man inte det så måste man stänga eller få stora böter. Och människor slås ut, och då får man vända sig till kriminalitet. När den fattige inte har varken sked eller någonting att äta så är det klart att då får han titta på sin granne. Vad har du för någonting? Och det ser vi redan ute i världen. Kriminaliteten ökar, oron ökar, sociala oron och de ekonomiska bekymren och en, vad jag skulle beskriva politiskt kaos från helvetet kommer 2022. Det kommer bli ett oerhört besvärligt år.
Ja, ja, vi kommer ju stå utan mat. Alltså, så här, det här är någonting som jag har noterat. Jag brukar fota det när jag... att hyllorna gapar tomma ibland på affären på ett sätt som jag inte varit med om.
Ja, det påminner om Stalin och tiden fram till murens fall 1991 under Gorbachev. När jag var i Nya Zeeland som faktiskt producerade mat för 35 miljoner människor så hade vi ju faktiskt dagar där det inte fanns ett enda ägg att få tag i. Mm. Alltså, man bara säger, det kan inte vara sant. Nej, det fanns inga ägg. Det fanns ingen mjöl att få tag på. Men för Svensson här som lever i sin lilla bubbla så tror jag inte det fortfarande har gått upp för dem att imorgon, nästa år kanske man inte får tag på den här elektroniken till sina motorer. Man får inte tag på de här speciella ämnena eller den här speciella maten man brukade köpa. Det kommer vara brist på saker. Mm. Transporterna ökar. Att skicka en container från Los Angeles till Rotterdam kostade för några år sedan $2,000. Idag kostade $20,000. Fundera då ett tag på varför priserna har gått upp så mycket när du handlar. Mm. Och så ser det ut i hela världen, så det är alltså inget unikt, men vi lever lite grann med skygglapparna framför oss. Och vi måste, när vi går in i en kris, då måste vi hjälpa varandra. Det är det enda sättet vi kan ta oss igenom.
Mm. Ja, ja, och det här, jag har ju sett hur de har preppat oss länge, försvaret. Vad händer om det här, hur skulle du agera om det här händer, om det blir brist på elektricitet? Och vi har ju stängt, vi har ju väl själva ordnat så att vi, en del av våra kärnkraftverk inte är i bruk. Och...
ja, vi har ett underskott på 1700 megawatt. Så den här vintern kommer ju, då har ju elkraftsindustrin meddelat om man kommer stänga ner vissa regioner om man inte kan försörja elnätet tillräckligt mycket, och så kommer man alternera. Och det såg vi för ett par veckor sedan när Bromma och Sävsjö samtidigt var helt utslagna från elnätet. Så att, men det är bara det att vi inte är vana, vi tänker inte de termerna. Vi har levt skyddade i en törnrosasömn sedan 1812 då vi senast deltog i ett krig tillsammans med England mot Napoleon.
Mm. Så bunkra mat, tänker jag. Det är inte
så. Mm. Nej, framförallt så är det väl ganska klokt att om man bor på land och skaffar sig ett litet elverk, dieseldrivet elverk med trefas kanske. Man bör kanske tänka till på vilka förnödenheter som är svårast att få tag på i kris. Mm. Och det är inte att vara domedagsprofet, det är ju bara att vara krismedveten och tänka rationellt och smart. Mm.
Jag menar, allt som vi på något sätt har sett komma skall har ju faktiskt kommit. Det har ju varit som en checklista.
Ja.
Liksom. Och det här kommer ju komma.
Mm. Oja, absolut. Och vi ska ha klart för oss att det kommer ju också bli brist på mediciner inom vissa områden. Antibiotika. Kina sitter på 80% av de kemiska resurserna. Och det räcker med att de stryper tillförseln så sitter vi på pottan alltså. Eller att Putin stänger av gasen till Tyskland så kommer tyskarna börja frysa ordentligt. Och då blir det annat ljud i källaren, det är jag säker på.
Mm. Ja, och vi ska knyta ihop den här säcken nu då. Ja.
Nej, jag väntar.
Nej, men jag är jätteglad att du är med och att du berättar om din erfarenhet som både på personlig plan och också vad du har sett. Så. Och det är ju fantastiskt för oss att få höra om vad du har. Jag menar, du har ju rest så mycket. Så det är inte bara liksom att du har suttit på soffan i Sverige. Och sen så hör jag ju att du är väldigt medveten om vad som faktiskt händer i ett mycket större perspektiv.
Ja, det är väl lite, när jag påbörjade min doktorsavhandling tillsammans med den numera bortgångne professor Grön, så brukade han säga att det är ett problem med det. Liksom. Jaha, så här. Ja, i forskningen så tittar vi på en liten del av en gren.
Mm.
Men du tittar ju på hela trädet. Det funkar inte.
Mm.
Men ibland krävs ju en överblick av slagfältet för att vi ska förstå var vi måste sätta in stöten. Vi måste ha ett strategiskt tänkande och kunnande och ett förutseende för att kunna möta det som kommer. Om vi inte har det, då får vi problem. Det är ju så att den som inte lär av historien, han är ju dömd att upprepa den. Men då vi ska på något sätt, så jag knyta ihop säcken, så är det ju det att ja, alla ni som är där ute, alla har problem på ett eller annat sätt. Alla människor lider på så många nivåer. Och det är vår plikt att försöka hjälpa så långt överhuvudtaget är möjligt. Men vi måste ha klart för oss att det som pågår är en massformering. Och att de som är valda för att leda och ta hand om oss tycks inte leda och ta hand om oss på det sätt som vi människor egentligen har förväntat oss.
Mm.
Och det är klart att det krävs ett väldigt speciellt recept som någon måste skriva ut hur det här ska förändras. Och vi kan bara förändra det om vi hjälps åt tillsammans.
Mm.
Jag tror inte på att våld kommer att lösa någonting överhuvudtaget, men däremot passivt motstånd och att människor faktiskt vägrar ställa upp på saker som de vet är oetiska, det tycker jag är ett alldeles utmärkt sätt att försvara sig mot den typ av övergrepp som pågår. Och den största faran nu, och där alla måste tänka till: kommer du att vilja gå med ditt lilla barn till vårdcentralen och vaccinera friska, glada, framtidstroende småbarn som hoppar och skuttar och far runt och som absolut inte har varit sjuka? De kan, i varje fall vet de ju inte om de har varit sjuka i covid. Och de dör. Är det de vi ska vaccinera? Är det de vi ska utsätta för risker? Är det där vi vet att riskerna så oerhört mycket överväger nyttan?
Mm.
Och att knyta ihop säcken ytterligare handlar ju om att vi måste ha den här andliga fanan högt och bära ljuset i det här mörkret. Alltså.
Mm.
Vi ska inte vara rädda. Det finns ingenting att vara rädd för. Jag är inte rädd för att dö. Vi kommer alla att dö. Det enda som skiljer oss åt är när vi ska dö. Men alla ska dö. Varenda en av oss. Och en buddhistisk munk sa till mig bara för några veckor sedan när vi diskuterade de här frågorna, så sa han att om du inte vill dö, då vill du heller inte födas. Och det tror jag är ett väldigt bra svar, därför att när vi lever de här liven, då har vi ju faktiskt accepterat att vi ska dö. Det är bättre att leva ett liv i godhet än att leva ett liv i godhet och omtanke om andra människor, även om det är kort, än att leva ett långt liv i elände och själviskhet och övergrepp. Mm. Så att jag tror inte vi ska vara rädda för döden. Den kommer. Det är som att spela schack i sjunde insteget. Döden har ju alltid sista draget, eller hur?
Mm. Mm. Ja, nej, men så fint avslut. Och så tänker jag verkligen att så här, lyssna inåt och lyssna på vårt hjärta. För jag är ju övertygad om att alla människor, om vi skulle våga söka inåt och lita till vår intuition, så har vi ju svaret.
Exakt. Och då skulle jag vilja citera thailändska igen. Man säger Runa Mayrujai. Det betyder att jag ser ditt ansikte, men jag ser inte ditt hjärta.
Mm.
Och det hjälper oss att förstå att vi måste ta hand om varandra, men också vara vaksamma när ni kan bli utsatta för någonting som är farligt och svårt.
Ja, tack så jättemycket Marcel, verkligen. Och tack alla ni som har tittat, det är ju långt över 500 stycken, det är fantastiskt.
Jag önskar alla en mycket god kväll och vi behöver varandra.
Tack.